hela livet av en troende hindu är sedan tusentals år indelat i fyra levnadsstadier. Första delen är att vara en lärjunge, gå till en lärare, tjäna en lärare och leva i kyskhet. Det heter brahmacharya. Sedan kommer ett levnadsstadium till. Du gifter sig, pojken eller flicka, det blir en familj, det blir barnet. Det berättas, det är en lag där barnbarnen sitter på knät. Om håret blir grått, då är det tid att lämna så småningom de jordiska plikterna och lämna huset och gå i skogen. Mestendels går maken och makan tillsammans och bor i en liten hydda och tänker på döden, på evigheten. Det händer även idag. När jag satt i fånglägret i Indien under sista kriget läste jag i tidningen att en mycket mäktig man, Maharajan av det oberoende kungariket Nepal, lämnade allt och gick med sin hustru i skogen. Det finns ett levnadsstadium till, att man också lämnar denna lövhytta och blir en tiggarmunk. Lagt bort alla tankar på det förgångna. Nu berättas i en Upanishad att en av de största vise i Indien, Yajnavalkya, beslöt att lämna sitt hus och gå i skogen. Han hade två hustrur och han sa till dessa hustrur att han lämnar nu allt och att allt blir ordnat, att det har ett liv, ett bekvämt liv utan försakelse. De två hustrur hade en olik karaktär. En var en mycket god husmor, städade visst ordentligt, lagade god mat och var en mönster av en maka. Den andra hade också andra intressen. Och när hon hette Matreji, och när han meddelade han att han går i skogen och att han har ordnat väl, att de har mycket pengar och allt blir bra för dem, då frågade hon: ja, om jag är rik, når jag genom detta evigheten? Och han sa det: nej, du ska leva så som en rik kvinna lever, men evigheten når man inte genom rikedom. Och sedan sa han till henne: sätt dig hit. Och han tyckte om henne att hon ställde denna fråga. Och nu undervisade han henne sista timmen av deras samvaro. Och han sa det: inte för makens skull är man kär i maken, men för atmans skull är man kär i maken. Inte för makans skull är man kär i makan, men för atmans skull är man kär i makan. Inte för sönernas skull är man kär i sönerna, men för atmans skull är man kär i sönerna. Inte för världens skull är man kär i världen, men för atmans skull är man kär i världen. Han undervisade henne i sista timmen om denna kärna av all indisk religion och filosofi, att utanför, innanför, dolt i världen och inte tillhörande till världen är denna atma som har många aspekter. Den innerste droppen, det innerste självet inom oss kallas atma. Den stora atma över alla atmas, som är också i varje varelse som inre ledare. Han kallas Atma. Det gestaltlösa Brahma kallas Atma. Och Gud som lever sitt eget liv utan direkt relation till världen av tid och rum. Också han kallas Atma. Och utan att ha en aning vad det är Atma, är det omöjligt att få något begrepp om indisk religion och filosofi. Jag måste tillfoga till dessa försök att förklara det outsägliga att Atma är liv. Och ingenting liv skulle finnas på jorden eller i någon annan av de många bebodda världar om inte Atma funnits. Min lärare Sadananda förklarade mig i det indiska koncentrationsläger där jag fick så många gånger hans undervisning med en liknelse. Så som man dyker ett stycke glödande järn i vatten och då stiger bubblor upp, luftbubblor upp när det kommer in i kallt vatten, så uppstår liv i världen av tid och rum att Atma går in. Det finns knappast ett område i vårt dagliga liv eller i vetenskap eller i konst där man kan gå förbi kunskap om Atman, om man vill förstå. Jag vill berätta. I vår barack, i detta indiska koncentrationsläger under sista kriget, hade vi en gång ett samtal om den moderna välfärdsstaten som är för många hinduer i Indien, för många människor i Pakistan och överallt ett ideal. De längtar att det ska ordnas hos dem på samma sätt. Och min lärare svarade ja. Delvis säger jag mycket ja till denna välfärdsstat. Att hjälpa och skydda och uppfostra de hjälplösa barnen, att sköta de sjuka, att bry sig om de gamlingar, att sköta dem, att sköta flyktingar, att besöka människor som sitter i fängelse. Det är ju i vår tid, i den mörka tidsåldern Kali Yuga, nästan det enda som skiljer människan från djuren. Och sedan tillfogade han: men om jag ser på alla dessa bemödanden att göra livet mer behagligt i världen av tid och rum i samsara, då har jag intrycket att någon går på en bro och tittar, stirrar in i vattnet och hoppar in i vattnet, och några barmhärtiga människor hoppar efter honom och rädda med största omsorg hans kläder och hans skor och hans hatt och hans glasögon, och om honom själv bryr det sig inte om, det vill säga det verkliga självet i denna människa, Atma. Det går under, det vill säga det stannar kvar i det ändlösa kretsloppet av födelse, liv, död, återfödelse, utan början och utan slut. Det fattas här i vår underbara civilisation i västerlandet. Om inte kunskap, och inte teoretisk kunskap, en erfarenhet av Atma inte kommer in, då är det ett panoptikum, dockor, vaxdockor, och inte en levande kultur. Det finns ingen konst, det finns ingen dikt, ingen musik som behöver inte att det blir någonting, en fläkt ur den eviga verkligheten. Nu kan denna eviga verklighet upplevas på många sätt. Man kan uttrycka denna verklighet bara genom motsatspar. Jag har antytt redan att man är det minsta av det minsta och det största av det största. Att man är orörlig, att man rör sig snabbare än människoanden. Och så vidare, och så vidare. Att man föds inte. Och Krishna föds på jorden. Tusentals sådana motsatser. Och bakom dessa motsatspar ligger erfarenheten. Och den erfarenhet kommer bara fram om att man väljer in. Nu kan man att man uppleva, om vi lever här på jorden, tryckt av problem, av virkhet, olösbara problem, att betala hyran, att betala räntan, att alla relationer mellan maken och barn och föräldrar och så vidare, i affärslivet, i politiken, att man förtvivlar och sedan tänker frid, ro, det är det enda vad jag längtar efter. Så som i den psalmen, den mycket vackra psalmen av Wallin, världens oro viker för den frid som varar. Det är en möjlighet att uppleva Atman som oändlig lugn, frid, så som utan av ett spegelklar, orörlig hav. Det kallas Shanti. När jag var i Indien och min hustru hade blivit kvar i Österrike, då gav min första lärare, med vilken jag vandrade i Himalaya, henne ett indiskt namn, så som jag fick ett namn. Han kallade mig Vamandasa. Vamana är en av de 10 stora frälsaregestalter, dessa avatars. Om ni vill kan jag berätta om det. Och min hustru kallade han Shanti. Shanti betyder frid. Så som jag citerade flera gånger en strof som står i början av många av några viktiga Upanishader, och många gånger står också i början av Upanishaderna en rad: Om Shanti, Shanti, Shanti. Det finns i Bhagavata Purana en förklaring. Vad är det Shanti? Vad är det frid? Frid är inte att bli fri från oro, från strid, från problem, från förvecklingar. Definitionen för frid är att vara helt säkert i alla livssituationer, har sin grund i Gud. Det är Shanti. Det är frid. Och för oss, för de flesta av oss, är en sådan frid det högsta målet som vi längtar efter när vi ska dö. Nu berättas i många indiska heliga texterna att i den eviga verkligheten är Shanti, frid, det lägsta, det första trappsteget. Och om man kan gå längre, om man vågar gå längre, så kommer man i allt för större dramatik. Men frid, att vara oroligt grundat i detta eviga, i gudomen, det är alltid kvar. Och enligt många utsagor blir något av denna dramatik synlig när den enda guden, när den oändliga gudomliga leken, eller så sanskrit lila, flödar ut i tid och rum och läggs för någon tid på jorden eller i någon annan av de många bebodda världen. Och sådant kan man erfara, och det är en stor lycka att erfara det om man lyssnar till historier om dessa avataras, hur fiskavatarer, dragna båt genom vatten och förintelse, undervisar alla i båten i kunskap om Atma. Eller hur Rama och Sita går i exil, hur Sita rövas bort av en demon, hur hon vinnas tillbaka, att någon fläkt av evigheten kommer fram ur dramatiken som spelas på jorden. Ni alla har hört namnet Mahatma Gandhi, som var en stor politiker, en rutinerad advokat och samtidigt ett helgon. Han berättar i sin självbiografi My Experiments with Truth eller Experiences with Truth att han var ett mycket rätt barn, att han var rätt för spöken och allt möjligt. Och hans barnsköterska, hans far var minister i en liten indisk stad, hans barnsköterska lärde honom en liten strof. Och Gandhi sa det, genom denna strof blev han fri av all rädslan, och han var visst en av de modigaste människor som någonsin levde på jorden. Denna strof handlar om avataran Rama och Sita. Hari Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanumanaki. Hari Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanumanaki. Hari Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanumanaki. Det mycket enkelt innehållet, bara att Hari Rama, lägg märke på Hari också, Rama kallas Hari, tjuven som drar bort lidande och så vidare. Och det Laks och Hanuman är den apa som hjälper dem, den mycket, mycket stora hjälparen Hanuman. Det finns en annan strof om Rama, älskad av Mahatma Gandhi, och det är Raghupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sita Ram Patita Pavana Sita Ram Patita Pavana Sita Ram Raghupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sita Ram. Mycket intressant innehållet. Raghu, det är denna dynasti i vilken Rama föds på jorden. Raghupati Raghava Raja Raja Konu Ram. Och nu kommer Patita. När jag började lära mig sanskrit i koncentrationslägret och blev plötsligen utsläppt, inte för lång tid men för flera månader, när man hade undersökt alla dessa en kommission, då var min lärare mycket bekymrad, arg, och sa det, du har mediterat dig ut. Jag sa det, nej, jag har inte utmediterat mig. Och då gav han, skrev han upp i all hast en lång lista av sanskritrötter, och den första roten av sanskrit som han skrev upp var pat, och pat betyder att falla, att störta, och patita är perfekt particip av pat. Och i denna strof heter det Patita Pavana Sita Ram, att Sita och Rama tillsammans lyfter och luttrar det fallna. Mycket intressant är detta, att inte Rama, Gud, när han vandrar på jorden, luttrar det fallna och hjälper dem att rikta sig upp. Sita Ram, utan hans chitchakt, utan hans kraft av kärlek och rent medvetande, kan han ingenting göra. Han behöver henne. Raghupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sita Ram Patita Pavana Sita Ram. Jag sa det fel i början. Denna strof hjälpte Mahatma Gandhi att bli av med all rädslan. Jag vet inte om jag har berättat, men han var en ung advokat och stred mot denna rasspolitik i Sydafrika som redan då var igång. Då trodde någon muhammedan när han Gandhi förhandlade med de engelska myndigheterna. Han hade förrått indierna och tog en tung sten och kastade stenet på huvudet av Mahatma Gandhi, och den sjönk ned simmande i vanmakt. Och innan han blev helt livlös förmådde han att ropa Rama, Rama. Och kanske 50 år sedan, när Indien redan hade nått frihet, men i följd av engelsk politik, skilja och härska, blev kluven i två stater, Pakistan och Indien, då trodde en ortodox hindu att Mahatma Gandhi har förrått Indien till muhammedanerna och kom till ett bönemöte som han brukade hålla varje vecka, och i ett steg från honom sköt han flera gånger, sköt till döds. Men när han sjönk ned döende kunde han uttala ett ord att säga Rama, Rama. Och det är inte omöjligt att han såg Rama som inre ledare även i hans mördare. Jag hoppas jag kunde antyda i dessa små, små aforistiska berättelser att det är felaktigt att se bara sagor, vackra sagor i dessa många berättelser, till exempel om Rama och Sita eller Krishna och Radha. Tillfälligtvis hörde jag här på Ljusbacken ett samtal om leken av Krishna med gopis, där det sa herdeflickor, herdekvinnor, framför allt med Radha. Och jag lyssnade tillfälligtvis till en berättelse om en sådan gopa, en herde, ligger i sängen med sin hustru, med en gopi, och flöten tonar. Så springer hon bort från sängen och springer in i skogen att träffa Krishna. Om man ser i dessa berättelser bara jordiska händelser, såsom mellan pojke och flickan eller maken och makan, så har man stängt sig dörren till allt som ligger bakom det yttre i dessa berättelser. Nämligen Gud, när han vandrar på jorden, är i alla avatars, detta vad man kallar på sanskrit Sat Chit Ananda, verkligt evigt vara, grunden av allt vara i universum. Chit, rent medvetande, och Ananda, salighet, lycka, glädje och framför allt ohöjd kärlek. Om ett par, må det vara Rama och Sita, eller Shiva och Parvati, eller Krishna och Radha, leker på jorden, så kan man inte annorlunda uttrycka vissa hemligheter, en viss intensitet, än genom liknelser ur det erotiska livet, såsom i den höga visan i Gamla testamentet. I verklighet leker en gestalt som består av Satchit Ananda, verkligt vara, rent medvetande, gudomlig glädje, med kraften av evigt vara, rent medvetande, gudomlig glädje. Gud leker med sin evig kraft i evig gestalt. Jag vill kanske förklara hur det menas. Det hjärta i Bhagavata Purana, hjärta i den viktigaste, den tionde boken, som är mycket längre än alla andra av de 12 böcker, är sådana erotiska scener hur Krishna börjar att spela på sin flöjt i en fullmåne natt, och gopis lämnar alla sina sysselsättningar, men inte, det ligger inte i sängen, det var bara ett tillägg. i skogen. Denna flöt är tonen av gudomlig kärlek. Och det är en stor lycka om man kan förnimma denna ton som är ohörbar för jordiska öron. Och på slutet av alla dessa erotiska scener, stort drama, förening, skilsmässa, förening och så vidare, då kommer en strof. Den vise som följt av trovishet till det verkliga innehållet i dessa berättelser lyssnade till dessa berättelser om denna lek av Gud och Guds eviga kraft av kärlek och förklarade dessa berättelser till andra med trovishet. Han uppnår högsta kärlek, högsta bhakti till Bhagavan, till Gud, och han blir fri från hjärtats sjukdom, begär efter egen lust. Det som har förklarat och försökt översätta Bhagavad Purana har sig inte brutt om denna strof. Så hade i bakgrunden av ert medvetande, om jag nu igen vill sjunga lite några sånger som lever i Indien, älskas i Indien, om dessa berättelser om Guds lek på jorden. Yashomati Nandana Vrajavara Nagara Gokularanjana Khan Gokularanjana Khan Gopiparana Dana Madana Manohara Kalya Dhammana Vitan Kalya Dhammana Vitan Amala Harinam Amala Harinam Amya Vilasa. Några detaljer i denna sång vet ni redan besked om. Yashomati Nandana, den älskade lille son av Yashoda. Jag har berättat historien hur Yashoda, modern, vill binda honom när han var en tjuvspojke och stal smör och utfodrade aporna och ville springa i skogen, och han slutligen var villig att bindas när han såg att hon använde sin sista kraft för att uppfostra honom för hans skull. Och då sa det jag, detta snöre som hon ville binda honom, som var alltid för kort, även om man knöt snöre till snöre, att det kunde omspänna hela den stora gården, det är inte vävt av något jordiskt material, inte av någon substans, hampa eller siden eller bomull eller ulle som tillhör jorden, men att det är gudomlig kärlek. Jag vill berätta en liten episod hur leken mellan Krishna och hans mor, som är också en gestalt av evig kärlek och medvetande, som är alltid tillvänd till Gud, min son, mitt barn. En gång kommer Krishnas lekkamrater och sade till Yashoda, Krishna har ätit hjort. Har jag berättat denna historia? Krishna säger, jag har inte ätit hjort. Han är också ibland en lögnare. Han är ett barn och han är Gud samtidigt. Det går inte in i en skalle i Västerland. Modern säger, öppna din mun. Nu blev Krishna mycket förskräckt och öppnade sin mun. Och då säger Yashoda med största förvåning, i det inre av munnen av sin pojke, hela landet Vraja, hela jorden, solen, måne, hela himlavalvet med alla stjärnor. Hon blev förskräckt och tänkte, det är ju Gud själv, den allsmäktige Gud. och vill tillbedja honom. Och Kristian tycker inte alls om sådana högtidliga hymner. Mycket bättre om förtrolig kärlek, så som Yashoda äger. Och lägger av denna syn, manteln av gudomlig armakt och majestät, genet litet barn. Hon tar honom på sitt knä, omfamnar honom, kysser hans röda läppar, och leken fortsätter. Och detsamma måste ni ha i medvetande ännu mer om det berättas Kristnas lek med Gopis och Gopas. Gopas är de unga lekkamrater, och Gopis de unga herdekvinnor, unga herdeflickor. En gång lekte Krishna mycket i skogen. Det slutligen blev det trötta och hade kalas i skogen. Runt omkring stora kretsar hans lekkamrater. Och alla var övertygade. Krishna ser bara på honom, full av glädje. Han är Krishnas bästa vän. Ett tecken för att antyda en sanning. Han är den inre ledaren. Han skådar allt, de hemligaste tankarna. En gång hade de lekt igen och blev mycket trötta. Det fanns ingen mat. Och då skickade Krishna sina lekkamrater till ett ställe där några mycket visa brahmaner gjorde ett stort offer till Purushan, den eviga gudomliga personen som Krishna själv är. Och de gick dit mycket ödmjuka och sade: Krishna är hungrig, vi alla är hungriga, vill ni inte ge oss mat? Det gjorde knappast en gäst att skicka bort dem. Det var så mycket sysselsatt med sitt ritual, med sin kult, att offra helt enligt lagen till den evige Purusha, som är en delaspekt av Krishna. Sedan gick det till hustrarna av dessa brahmana. Och det var inte så rutinerat i teologi och i kult. Öppnade skafferiet och gav dem mat och mat och mat. Och blev välsignat och fick den gåvan av Prema Bhakti, den högsta kärleken. Jag tror ni förstår kanske bättre en strof som jag har tidigare citerat. Slutet av 8 strofer om Damodara Lila. Herr Krishna är villig att bindas. Och strofen går så: Namastute damne spurat dipta damne tvadiyo darayata Vishvasya damne namo radhika jai tvadiya priya jai namo nanta lilaya devaya tubhyam. Jag har värdnat, jag tillbedjar detta snöre som lyser av gudomlig makt, av kärlek, som tillhör det eviga riket, snöret med vilken Krishna har bundits. Ja, tillbedja denna gestalt, denna kropp av Krishna, som är urgrunden av alla universa. Ja, tillbedja Radha, som är Krishnas älskade. Ja, tillbedja dig och Gud, som leker oändligt många lekar. Jag tror vi sjunger sista liten del av denna timme. Horibol, 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 bairé, horinamain chegauranga nitai re, moder dukkha dekire, moder dukkha dekire, horinama bina jiva rono donno naire, horinama shuto hollo Jagai madaire, moder duka de kire, moder duka de kire, horinama pinachiva ronodonno naire, horinama shuto hollo jagai madaire, bora papi chilare, shungitsnam. Shungitsnam, o min bror. Shungitsnam, o min syster. Guds namn hade tagit ner till jorden. Krishna själv i gestalt av Krishna Chaitanya och Krishnas store avatara Balarama i gestalt av Nityananda. Vårt lidande hade sett. Utom Guds namn, nämligen lidande av brist på kärlek. Utom Guds namn som är ett med Gud själv, utom Guds namn finns det ingen rikedom på jorden. Genom Guds namn blev det två förbrytare, Jagai och Madai, stora helgon, fastän det var så stora syndare. Michemaya botohoye jivan katayre, Amyamma bolare, Amyamma bolare, Asharboshe gure gure arkota jaire, Nirashesha haire, Asharshesha naire. Jetzt habe ich die Fehlfeld. Bunden auf Maya, haya tilbrakt mit Lief. Jag själv säger det, hoppande och begärande efter saker som tillhör Maja, stapplade jag hit och dit. Vart ska jag gå? Det finns ju ingenstans ett ände av hopp och begär, ett ende av Maja. Horibolle deobai asharmukke chaire, niroshotto sukare, Niroshotto sukare, Bogamoka panchachari, Horinama gaire, Shutoshotto hoire, Shutoshotto hoire. Shungitsnam, o min bror, o min syster. Och vänt bort ditt ansikte från allt som tillhör Maja, från hopp och begär som tillhör Maja. Kasta bort begär efter njutning. Kasta bort även begär efter befrielse, mukti. Och sjung Guds namn, och ditt vara ska vara igen verkligt evigt vara. Atma som tillhör Gud. Denna sång som börjar med Yashomati Nandana har många strofer. Jag vet inte om mitt minne inte sviker. Då skildras hur han skäl den färska smöret och så vidare. Och slutet är Shri Radha Vallabha Vrindavana Natta Vara. I texten heter det Bhakti Vinoda Shraya, och det är betyder du Ratas älskare, och du underbara dansare i landet Vraja. Landet Vraja betyder landet där man kan gå i all oändlighet utan att komma någon gång till en gräns av tid och rum. Shri Radha Vallabha Vrindavana Natta Vara Bhakti Vinoda Shraya. Men den sången är så, man kan sätta in sitt eget namn. Shri Radha Vallabha Vrindavana Natta Vara Vamana Dasa Shraya. Ashraya betyder Du är min grund. Jag har min grund i dig. Du är min tillflykt. Vamalandasa Shraya. Ni kan insätta det egna namnet. Särskilt om det är ett indiskt namn. Så, vill ni ställa frågor? Ska vi sjunga guruhymnen? Jag lovar att jag ska ordna att ni får några stenciler med texterna efter säsongen. Fint. Krishna Chaitanya, Krishna som kom igen i den mörka tidsåldern, han lärde sina lärjungar många gånger att sjunga en rat. Och denna rat är: utom Guds namn, sannoliken utom Guds namn, finns det ingen tillflykt, sannoliken ingen tillflykt i vår tidsålder av tvedräkt och strid. Ska jag sjunga guruhymnen?
Ja.
Samsara dava nalalir haloka tranaya karunya gana gana tvam praptasya kalyana gunarnavasya vande guru shri charanaravindam. Vande Guru Shri Charanaravindam. Ja, flera gånger förklarat. Gurun, den verkliga gurun, som äger denna kraft av kärlek. Liknas här en moln, en regnmoln, som utgjuter sig över ett bränt, förtorkat land efter flera månader av hetta utan en droppe regn, och utgjuter sig själv att släcka denna eld som rasar i detta land. Och denna eld, förklarade jag, är skogselden av våra egna brinnande, omättliga begär efter njutningar för oss själva. Mahaprabho kirtana nritya gita vaditramajam manasurasena romanchakam pashru tarangabajo vande guru shri charanaravindam. Gurun prisa att han står i denna traditionsföljd av Krishna Chaitanya. Chaturvidha Shri Bhagavat Prasada Svadvanda Triptan Haribhakta Sangam Kyotvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanaravindam. Har jag berättat om templet i Puri, om det många kök i templet av Puri? Har jag berättat? Nej. Det är en av de underbaraste platser som finns på jorden. En av de 7 indiska heliga städer vid ostkusten av Indien. Många milen, en sidenlen strand. Och alltid höga vågor utan en moln på himlen. Strålande sol och hus höga vågor. Jag var med min lärare Sadananda flera veckor där. Bodde i ett litet kloster vid dynerna nära stranden. Vi arbetade mestadels hårt hela dagen till klockan 1. Sedan gick vi ut ibland på terrassen och hörde denna dundrade ton av vågorna. Och Sadananda sa att det är ingenting jämfört med vågorna i den gudomliga leken i Lila. Och centrum av denna staden Puri är ett världsberömt tempel. Puri betyder stad. Man måste inte säga mer. Det betyder Gud, Krishna, tillbeds i detta tempel som världsalltets härskare. Jagat Nata, det blir Jagannata enligt de harmoniregler i sanskritspråket. Jagat, världen. Nata, herre. Jagat är en form av ett verb från att gam, att gå, att det rör sig, det går. Det vill säga, allt går från födelse till död och återfödelse. Det lilla, lilla insekter, det lilla sandkorn, det mäktiga berg, det mäktiga hav. Det kommer, det försvinner. Och han är härskare av detta Pur, av denna stad. Han som kallas person, vars boning är i alla, hans boning är alla levande varelser och alla världar. Och detta tempel, underbart byggverk, så branta kupoler och en fyrkant och en mur med lite tinna runt omkring. Och en stor, det finns så som i varje tempel, en audienshall, en offerhall, en danshall, ett innersta rum, det allra heligaste, som är ett mörkt rum, skymningen. Och där står bildgestalten av Gud. Man kunde se där en liknelse av detta tempel som varje människa är i den dolda, mörka kammaren i vårt innersta hjärta. Då är han Gud själv som den inre ledare. Det är det verkliga templet. Men i templet av Puri, en stor del av tempelområdet, då finns jättestora kök och då lagas mat dag om dag av kokkar som är präster. När jag var där hade Puri ungefär 40 000 invånare, 10 000 var fiskare och 30 000 inklusive familjen naturligtvis tillhörde till tempel, olika tjänster som tillhörde detta stora tempel. Och de flesta av dessa 30 000 människor i Indien, de lagde åtbara mat som offrades i detta tempel. I Bhagavad Gita säger Krishna, om man offrar mig i den rätta sinnesinställningen bara en droppe vatten eller ett grönt blad, så tar jag emot det. Och om Gud tar emot ett offer, det är en otrolig nåd. Och detta som är kvar, om man lagar mat för Gud, inte kött, inte fisk, rent mat, så som här till exempel på ljusbacken, honung, frukt, mjölk, det tar Gud emot. Och det som är kvar sedan kallas med ett sanskrit ord pra. Prasada. Prasada innehåller en sanskrit ord satt, att sitta. Det vill säga Guds närvaro. Gud är närvarande i denna föda som är kvar. Prasada är ett av de många indiska ord att beteckna olika nyanser för gudomlig nåd. En verklig bakta säger inte jag äter, han säger han jag tar prasada. Och i denna strof som jag har sjungit sist, du prisas gurun, att han finner sin glädje att offra prasad, alltså en föda till Gud, ta emot det som gudomlig nåd och dela det ut till det av glädje och tillfredsställenhet uppfyllda baktas, och till slut ta det också till sig. Chaturvita Shri Bhagavat Prasada Svadvanna Triptan Haribhakta Sangam Kyutvaiva Triptim Vajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanara Vindam. Lägg märke på, först bjuder han det andra och till slut tar han själv del i denna offermåltid. Om jag inte tar fel är det helt omvänt i de olika kristna kyrkorna. Jag tror då tar prästen först och sedan delar han ut. Det är ett av dessa tecken att vem är en verklig bakta, i vilken inre hållning ska man sjunga Guds namn. Citerar det igen: Trinat api Sunichana Taror api Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadaharihi. Ödmjukare än ett grästrå, uthålligare än ett träd, inte förvänta sig ära men ära det andra, så ska man sjunga alltid utan avbrott Guds namn. Shri Radhika Madhava Yora Para Madhurya Lila Gunarupa Namna Pratikshana Svadana Lolupasya Vande Guru Shri Charanara Vindam. Guru prisas att han är alltid längtande att erfara, att uppleva i varje ögonblick leken av Radha och Krishna. Sedan kommer en strof hur han kan hjälpa till på ett underbart sätt i denna inre lek. Sedan kommer en strof att han är fylld av gudomen guru, ändå är han den älskade av Gud. Och sedan kommer en strof som jag redan har sjungit: Yasya prasadat Bhagavat prasado Yasya prasadan Nagati kutopi Diyam stuvyam stasya Yashastri sandhyam Vande guru shri Charanara Vindam. I hans nåd flöder den gudomliga nåden, och utom hans nåd, utan hans nåd, var finns en tillflykt. Och därför ska han prisas, ska han besjungas, ska han mediteras i de tre timmar, sanditimmarna, morgon, middag, kväll. Jag hälsar i vördnad denne gurus heliga fötter. Vande guru Shri Charanara Vindam. Nu frågar människor, hur ska vi få en verklig guru i västerlandet? På detta, denna fråga har min lärare svarat: om man i sitt innersta hjärta verkligen längtar att möta en sådan guru och tjäna en sådan guru, så ska han komma. Namaste. Jag har igen något ting. Det är en strof som jag gav en deltagare som jag redan har rest. Det är detta: Hari harati papani. Om man skäms över något man har gjort, något orätt, något synd, att man ska påminna sig det gudomliga och att det drar bort synderna, om ni vill.